Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber med psalmens ord. All svaghet känns jag vid hos mig. Vet ej vad jag ska be till dig om inte du mig manar. O helge ande, be för mig och lär mig be med frälsaren, mitt Abba, käre Fader. Mig i din nåd behåll du kvar, som allt i dina händer har. Mitt onda jag förvandla. Förlåt mig all min synd och brist. Styrk mig att jag det goda vill och i din fruktan vandrar. Amen. Vi har fått en ny gudstjänstagenda som för det mesta är urgammal. Det är inga stora förändringar, utan grundstrukturen och innehållet, den hämtar sin bas eller sitt ursprung i synagogans gudstjänst, i templets gudstjänst som Jesus deltog i. Det är såklart så att när Jesus hade dött, uppstått och farit upp till himlen, så förändrades gudstjänsten för de Jesus troende judarna, och särskilt när de började fira nattvarden. Men i stora stycken så firar vi samma gudstjänst till både innehåll och form som Jesus, som apostlarna, som kyrkans fäder, reformatorerna och Guds folk i så stora delar av världen idag. Och utöver denna uppbyggliga tanke att vi firar gudstjänst med Guds folk och som Guds folk i alla tider, så ska vi framförallt tänka om gudstjänsten att detta är den helige andes redskap för att utföra sitt verk i oss och genom oss dag efter dag, söndag efter söndag, här och nu. Och genom dessa urgamla ord och formuleringar som inte är tomma och livlösa utan fyllda med ande och liv, så utför anden sitt verk för att skapa tro och stärka tron och bevara tron, fördjupa tron. Det finns förstås de som tar anstöt av en gudstjänst, tycker att den är tråkig och inte ett sägande, torr och livlös och allt vad det kan vara. Men vi ska komma ihåg att så var det för Jesus också en gång. Människors reaktioner på det som han sa, det som han gjorde. En gång hade han haft en predikan och folket tog anstöt, tyckte det var ett hårt tal. Och Jesus bara hade stryk under det som också är så viktigt för oss att ta med. Mina ord är ande och liv. Om människor så tar anstöt, går bort, så är de fortfarande fyllda av ande och liv. Är det något som det är fel på, så är det inte hans ord, utan det är vår respons, vår reaktion, vår inställning till det som han är och ger och talar. Men när Jesu ord får fäste och når fram, då har anden fått grepp om våra hjärtan. Och det hade Guds ande fått om lärjungarna. Så när Jesus vände sig till dem och frågade, vill ni gå bort när de andra har gått bort? Och då svarade en lärjung, herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Jag kan inte gå bort, för utan ditt ord och din ande så har jag ingenting. Det är kanske så att det är mycket som du inte förstår i en gudstjänst av det som Jesus säger, av de ord som du får höra i gudstjänsten. Och ibland kanske du själv känner dig torr och livlös och du tar anstöt av både det ena och det andra när Jesus talar, när gudstjänsten firas. Du lägger märke kanske till de andras reaktioner, om de tar anstöt. Kanske frestas du att också göra det. Tappa lusten för att fira gudstjänst och vara där Jesus är när han talar till dig. Men det är den helige andes verk att att han trots alla dessa mänskliga reaktioner och responser på det Gud gör och ger, ändå manar fram dessa orden i ditt hjärta och i din mun. Herre, till vem skulle jag gå trots allt? Jag kan inte gå någon annanstans än att vara där du är och talar. Och kanske har den heliga ande också fått ge dig den insikten att gudstjänsten vecka efter vecka efter vecka, år efter år, för somliga uppemot 70-80 år eller mer, gudstjänsten har fått påminna om igen vad som är verkligt viktigt i livet. Och att du kanske tappat proportionerna emellanåt, och så har gudstjänsten varit den där platsen där du har påminns om det viktigaste av allt. Regelbundet kommer tillbaka. Och här påminner också anden om att varje stund, varje dag så lever du inför Guds ansikte. Så ofta är vi så fyllda av att leva inför människors ansikten och hur de ska bedöma det vi är och gör och säger. Men här lyfts vår blick genom andens kraft till att tänka först och främst, jag lever inför Guds ansikte. Och när jag ser Gud och ser honom sådan han är, så kanske också anden påminner om att jag har tappat besinningen många gånger, förbrutit mig, förgått mig, låtit min egen vilja vara så stark så att jag har negligerat min faders vilja. Och så kan anden också göra oss förlägna inför hur det är inför Gud. Men det ska inte göra dig nedslagen, utan det ska göra dig tacksam till att den helige ande är verksam i ditt liv för att väcka dig och påminna dig om vem du är. Eller kanske ännu bättre, vems du är. Ett kungabarn med eviga gåvor och förmåner. Och att du varje dag i ditt liv, i dina ord, i dina handlingar, i dina uppgifter representerar inte bara dig själv utan din konung och din herre. Och om anden har fått peka på synd, hur har det blivit, så lägger också den helige andes syndabekännelse på ditt hjärta. Han gör det för att han också i ditt hjärta har väckt den tron och tillförsikten att när jag vänder mig till Gud så ska han höra min bön om förlåtelse och förlåta mig. Jag är inte riktigt slut andens primära verk att få måla Kristus för oss som korsfäst, till syndernas förlåtelse, nytt liv, hopp, så att jag kan lyfta min blick, inte misströsta om att mitt barnaskap gått förlorat, utan på nytt och på nytt genom samma urgamla förlåtelseord söndag efter söndag i gudstjänstens liturgi, för att behålla mitt hjärta trots alla anfäktelser och frestelser och fall ändå hos honom med de orden, de enkla orden, men så fyllda av ande av liv: dina synder är förlåtna för Jesu Kristi skull. Så låt oss nalkas honom i andens kraft. Tack gode Gud för den helige ande som behåller hjärtan och tankar hos Kristus Jesus till denna dag, och genom andens nåd och hjälp till den sista dagen, så att när han kommer så blir det inte en skräckens dag utan en glädjens dag. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som denna dag med din helige Ande upplyst dina trognas hjärtan, ge oss nåd att besinna vad som är rätt, så att vi får glädje av hans tröst genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på pingstdagen. Från Gamla testamentet läser vi ur Första Moseboken kapitel 11. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra: kom, så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som murbruk använde de jordbäck. Och de sa: kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa: se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Så lyder Herrens ord. Hör också pingstdagens epistel ifrån Apostlagärningarna kapitel 2. När pingstdagen hade kommit var alla apostlarna samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem, och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de: är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadokien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Kyrene till, eller är inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör pingstdagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa till sina lärjungar: om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och jag ska vara er och ska vara er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, ty jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Helige Fader, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Låt sanningens ande skriva ditt ord i våra hjärtan. Amen. I dig ska alla släkten bli välsignade, sa Gud till Abraham. Och det sa han nästan alldeles omedelbart efter den berättelse som vi hört från Gamla testamentet om Babels torn. Och alldeles före Babels torn så hör vi berättelsen om syndafloden. Och där fick Noas familj på nytt Guds befallning att föröka sig och uppfylla jorden. De var ju liksom ensamma och nu får de på nytt denna skapelsens befallning att föröka sig och uppfylla jorden. Och hur svarade mänskligheten på denna befallning? Jo, allt eftersom så sa de, låt oss göra tvärt emot. Låt oss samla oss så att vi inte sprids ut över jorden. För det vore inte lyckligt för oss. Och Babels torn var på det viset ett direkt uppror mot Guds befallning att uppfylla jorden. Så Gud straffade folket. Men straff handlar inte bara om vedergällning, att man får efter vad man förtjänar. Utan straff handlar så ofta om att också sätta en gräns för det onda hit, men inte längre. Och det verkar som att Gud såg vilken fruktansvärd potential det ligger i. Att människor med som ett folk, med ett språk, med hela syndafördärvet intakt, vilken potential det ligger i det. Gud sa, inget kommer att vara omöjligt för dem. Och det är inte bara i positiv bemärkelse, utan tvärtom. Om man koncentrerar människor och koncentrerar den synd som vi bär på, då kommer vi snart att spränga hela jorden i luften. Så det verkar som att Gud i sin barmhärtighet har gjort oss till så många olika folk med så många olika språk. Och jag säger faktiskt barmhärtighet, trots att vi har krigat och bråkat så oändligt mycket genom århundradena, årtusendena. Men jag säger barmhärtighet därför att ur Guds perspektiv så var det mindre dåliga. Det är som att vi som folk och som länder och nationer har lite grann hållit efter varandra, ungefär som herre på täppan, och trots allt hållit tillbaka eller hämmat det storhetsvansinne som kommer och som måste komma om människan, mänskligheten som har avsatt Gud från tronen samlar sig. Det blir som en bomb. Men Gud visar också genom det här straffet hur mäktig han är att tvinga synden att tjäna hans egna syften. Så att folk försökte förhindra att de spreds ut att uppfylla jorden. Men det har Gud i sin vishet och sin makt ändå låtit bli. Hans ord är starkare än våra avsteg och uppror. Och ända in i dagar så har jorden fyllts upp kontinent efter kontinent. Och det får vi säga är något positivt och gott. Och likväl så är ju språkförbistringen en förbannelse som vi lider utav. Vi förstår inte varandra, varken som folk med ett gemensamt språk eller som individer. Hur svårt har vi inte för att förstå varandra? Vi blir osams, misstror varandra, hatar varandra, dödar varandra. Men det är i den uppkomna situationen som Gud kallar på Abraham och ger löfte om att alla dessa släkten och språkgrupper som nu har blivit till som en följd av Guds straff och förbannelse, de ska bli välsignade av Gud. Just dem. Alla släkten ska bli välsignade. Det ska komma en ättling till Abraham som ska bli till välsignelse in i vår värld, fylld av språkförbistring, förbannelse, osämja och konflikter. Och när anden gavs på pingstdagen så fick alla dessa utspridda folk med alla tänkbara språk höra om denne Jesus på sina egna modersmål, på sitt eget hjärtas språk, så att de kunde ta Jesus till sina hjärtan. För där ligger välsignelsen som Gud lovade att Abraham skulle bli redskap för. Och nu går andens vind över världen så att det ena folket efter det andra sveps med när de får höra om Jesus på sitt eget språk, så att de förstår och kan ta det till sig. Och det här ska fortsätta tills alla folk, som Jesus sa, alla folk som lider av denna språkförbistring och denna förbannelse som Gud, till sist blir välsignade av Gud med evangeliet om Jesus Kristus. Det blir så att säga Guds slutord. Och när alla folk har fått höra om Jesus, då ska slutet komma, sa Jesus. Alla dessa folk som har blivit förbannade, de ska få, innan slutet kommer, välsignelsen från Gud. För då har Gud också berättat åt sig ett nytt folk av alla folk och tungomål som det står, som har detta gemensamt, att de lovprisar Gud för hans väldiga gärningar i evighet. Och det är språkundret som den helige ande gör. Han talar om Guds väldiga gärningar, och responsen i ett hjärta kan bli: så är det, halleluja. Och nu är han här, den helige ande. Märker du det? Ser du någon eldstunga på mitt huvud? Hur kan du veta att den helige ande är här, om han är här? Och du kan veta det att Gud talar, precis som på pingstdagen, på ditt språk, vilket under, begripligt, så att du kan höra om Guds väldiga gärningar och ta det till dig. Konstigare så är det inte. Gud talar genom anden, det vill jag fördjupa lite här. Det mäktiga med pingstdagen var inte eldstungorna på huvudet, eller att det var jordbävning, eller att det var så kraftfullt, utan det mäktiga var att Gud talade. Var det inte det de blev så häpna över, att de talade så att de kunde höra och förstå om Guds väldiga gärningar? Och nu talar anden till dig om Guds väldiga gärningar, så att du hör och kan ta det till sig. Nu är det ju så här att förstå är en sak, men att tro och ta det till sig, det är en helt annan sak. För det är som att Babels ande ligger tung över den här världen och över oss, och släpper inte så lätt greppet om oss. Så det är ett verkligt underverk när den helige ande tränger igenom och talar till hjärtat, så att Babels ande måste ge vika. Kanske är det så att du lider av det som är så typiskt efter Babel. Att det ska vara så svårt att förstå varandra, eller att göra sig förstådd. Det kan de som invandrare, och jag har själv varit bott i främmande land. Det var plågsamt att inte bli förstådd eller känna sig förstådd. Men vi har också en djup ovilja till att förstå. Jag var intresserad av att tala det som jag vill tala, och inte att lyssna för att förstå. Och så kommer det som ett brev på posten. Ingen borde vara förvånad. Oenighet, splittring, konflikter, motsättningar. Man kan vara trött på allt det som Babel har fört med sig. Och kanske har du blivit trött på själva andan som var där i Babel. Detta ständiga klättrande, herre på täppan, göra sig ett namn, blåsa upp sig själv, var och en bygger sitt eget lilla Babelstorn. Och så kan denna längtan efter något annat än Babels ande komma över en. Och det är en längtan från Gud själv. Det är inte så här det är tänkt. Men Guds ande är lite mer närgången än så. Han pekar också på Babels ande i ditt eget hjärta och liv. Och även om det känns hotfullt och besvärande när han kommer nära, så har det ändå detta goda syfte att anden vill göra plats för sig själv och liksom ta över rodret istället för Babels ande och allt det som Babel representerar. Lade du märke till att skälet till detta Babelstorn var att de var rädda för att bli utspridda över jorden? De var rädda för det. Det är aldrig bra att handla av rädsla, drivas av rädsla, och det vet Gud. Och Guds ande, han kan tala om just våra drivkrafter för att visa att det här blir inte bra, även om det är fullt begripligt. För folket här i Babel, när de drevs av denna oro, så känner de sig så tvungna att lämna Gud utanför. Gud kan inte fixa det här. Vi måste säkra vår framtid. Vi måste ge oss ett namn och förhindra den här förskingringen som måste komma. Jag bara måste ha det här för att jag inte ska bli utspridd, lämnad ensam, utlämnad åt mig själv. Det är kanske en drivkraft som du och jag drivs av. Jag får bara inte bli utlämnad åt mig själv. Så tar man saken i egna händer. Man slår dövörat till när Gud talar. Och så trodde folket där att de i sitt högmod kunde säkra sin framtid utan Gud och utan det som Gud hade befallt. Men så blev det för dem, och som det så ofta blir i livet, att det som man är rädd för, det drabbar en ändå. Det slutade ju med att folket blev utspridda, som man så kraftfullt försökte att motverka. Det blir inte bra ändå när vi trixar med Guds befallningar, även om det känns så för stunden. Och det visar sig alltid i långa loppet. Som man sår får man skörda. Och Gud lät det ske, och Gud låter det ske. Men han gör det för att om möjligt få oss att vakna upp när vi ser konsekvenserna av vårt handlande, av vår egen väg. Och vad kan hända då? Jo, då kan vi lågmält börja fråga Gud efter hans väg. Vad var det du sa, Gud? Det blev inte bra det här. Nu har vi provat att göra oss ett namn. Och vad slutar det? Ja, det slutar med ett namn på en gravsten. Och så kan Guds ande få en ingång i en människas liv, så att en människa ödmjuk frågar, inte efter sitt namn, utan efter Guds namn. Och det är den första bönen i Fader vår: helgat var det Guds namn. För när jag ser hur det går, när jag mest tänker på mitt eget namn, så tror jag mer om Guds namn. Och här finns det ofta så mycket smärta inblandat när det blir så. Det blir inte längre som jag tänkt. Jag fick inte det stora namn som jag hade drömt om. Och så har jag fått det som jag var så rädd för. Och så blir vi så små som vi faktiskt är i oss själva. Tomma. Eller som vi sjunger i en sång: trött på allt mitt eget, ödmjukt här jag står. Men det är också då att när man har kommit till en sådan vändpunkt, så finns en helt annan lyhördhet för det som Gud redan har sagt och för det som han också nu talar. Tänk på lärjungarna, de var samlade i bön för att vänta på det som Jesus hade talat. Så att deras tankar var kvar i vad Jesus hade lovat. De väntade, och vi har så svårt för att vänta, särskilt om vi är rädda, oroliga. Men vad är alternativet än att vänta på Gud? För den som är trött på allt det där egenmäktiga som Babels torn representerar, trött på sin egen väg. När vi får panik, då ropar vi: men gör något! Och så gör vi något, bara för att. Men viktigare än att göra något är att göra rätt. Och det kanske inte är så klart för oss, men när Guds vilja blir tydlig för oss, då har vi fått fatt på det som är sant, som är rätt och gott. Och vi kan ju, när vi möter Bibeln, klia oss i huvudet och undra: vad betyder det här? Men då får vi vänta på att det ska bli klart för oss. Rikta vår bön till Gud, tränga djupare, försöka få fatt på Jesu löften och ord. För det är det enda som består när allt annat förgår. Och så efter 10 dagar, vilken lång väntan för oss som inte kan vänta 3 minuter på spårvagnen. Efter 10 dagar, eller tänk på Abraham som fick vänta på löftets uppfyllelse. Och vad kom då anden med när de hade väntat? Jo, då kom med talet om Guds väldiga gärningar för dem. Och då tänker jag att då måste de ha fått höra, alla dessa människor, om Jesus på sitt eget hjärtas språk. Och det är det andra, att Gud ger oss Jesus genom andens verk. När anden talar om Jesus, så talar han om himlen som har kommit ner till jorden. Det är slut på allt klättrande. Och det talar om förlåten i templet, porten in i den allra heligaste, som revs ner när Jesus hade dött på korset. och som liksom ställde människor inne i det allra heligaste utan någon som helst inblandning eller förtjänst eller bidrag från vår sida, så att rövaren fick höra: jag är med honom på insidan. Du kan få vara innanför portarna. Och det här är ju tänkt som detta kor som ett uttryck för öppnade portar. Inte så att det stora är på den sidan av väggen, utan det är på denna sidan av väggen. In i det allra heligaste, i Guds närhet. Försoningsblodet som blir för dig utgjutet. Och det kan ju människa som är präglad av Babels ande och högmodet och uppblåstheten undra: men hur är det möjligt? Hur skulle jag kunna vara här inne i Guds närheten, när det gamla förbundet var liksom så höga staket kring det allra heligaste? Jo, det är för att Gud där, vad var det som orsakade att förlåten, att portarna öppnades? Det var för att Gud straffade där på Golgata kors all upproriskhet från Babels anda, all högmod, all bortvändhet, allt det otåliga: jag tar saken i egna händer, jag bara måste ha det här, allt som kretsat kring mitt namn, allt högmod. Det är straff som kom med språkförbistringen, detta att människorna blev utspridda över jorden. Det var dropp i havet mot det som Jesus gick igenom när han ropade till Gud utan att få något svar. Det var straffet i vårt ställe. För att kunna ställa en rövare, det är ju mig, innanför portarna i himlen, som ett slut på allt klättrande, som ett uttryck för Guds väldiga nåd och kärlek. Det står i profeten Jesajas bok att bönens och nådens ande ska utgjutas så att vi ser upp till honom som vi har genomborrat. Så att vi ser upp till honom som vi har genomborrat i tro, med tillförsikt. Men då måste vi också göra det med en tro som träder över det faktum att det är vi som har genomborrat honom. Vi ser upp till honom som vi har genomborrat. En gång så svarade Martin Luther på: vad har vi bidragit med till frälsningen? Och så sa han: synd och upproriskhet. Och så kommer vi att se allt vämjeligt hos oss själva, och så ska vi se på honom i tro, se upp till honom i den heliga andes kraft och se vår frälsning, vår frid, vår plats innanför det allra heligaste i himlen själv. Ja, Jesus sa att anden ska överbevisa om synd, att vi inte tror på honom. Som om vi faktiskt behövde anden för det. Att det inte är så lätt överbevisa den saken. Men om det är så för dig att du misströstar om din tro, det borde varit så mycket bättre, så annorlunda med tron, så starkare, så kan du faktiskt få tänka och tro att det är den helige ande som överbevisar och visar detta, för att du inte ska tro på din tro som om det var något att komma med, utan lyssna på anden när han lyfter din blick att se på honom som du har genomborrat också med din otro. Förhärligar honom så att du ser honom som korsfäst för dig. Påminner om vad han har sagt, vad han har gjort och gett dig ditt dop och ge dig nattvarden, så att ditt tomma hjärta kan ta det till sig och kort bara säga: amen, ske med mig som du har sagt, som du har gjort. Han växer till och du blir mindre. Det är som ett omvänt under. Vad var det med Babel? Han minskar och jag blir större. Men nu växer han till och du blir mindre. Du tänker och talar mer på vad han har gjort och sagt än vad du själv har gjort. Mer tänker du på hans tro, mindre på din tro. För när du talar mycket om dig själv och om din tro och om vad du kan och vad du gör, då är det liten som vill vara stor. Och så var det i Babel. Men nu är det den helige ande som är verksam för att riva ner det. För det är också så här att när vi ödmjukas inför Gud och ser på honom som vi har genomborrat, så ödmjukas vi också inför varandra. Och vi kommer att mötas på ett helt nytt sätt. Judar, hedningar, rövare, rättfärdiga svenskar med, eller oss som har svenska som modersmål, de som har arabiska som modersmål. När anden sveper fram och gör sitt verk, då står vi där tomhänta på knä och blickar på honom som vi har genomborrat allihop. Det har vi gemensamt. Ingen rättfärdig finns, ingen har företräde, inget annat företräde än det som han av nåd ger. Och när vi står där som tiggare inför honom och inför varandra, då kan vi fatta varandras händer. Därför att vi vet att jag kommer inte med någon fördel eller rättighet som inte också de andra har fått. Och så står vi där som ett underverk, enade i den helige ande. Och så är det som att anden därigenom häver denna förbandelse som ligger över Babel, eller efter Babel. Vi möts varandra. Och vi behöver inte ens förstå varandra eller våra språk. Anden överbryggar de hindren. Och till sist, den enhet som Gud ger genom anden. Det står om lärjungarna att de skulle få kraft av anden till att bli Jesu vittnen. De skulle få kraft att vara något annat än det som är så typiskt för den här världen där Babels anda råder. Några utav dem, och kanske också några här, vi korsar gränser, språkgränser, reser till andra kontinenter och vittnar med våra liv om det rike där Jesus är Herre. Han som visade sin storhet genom att bli den minsta av oss, vår tjänare, som satte en dödsdömd rövare framför sig själv. Men andens kraft att korsa gränser, det börjar i det lilla. På ett sådant sätt för mig personligen att jag och mig och mitt babelstorn blir mindre viktigt. Och när det blir mindre viktigt, då ser jag helt plötsligt den där medmänniskan som kanske går förbi mig varenda dag. Och fler än vad du tror i denna världen är rätt så trötta på Babels anda och längtar efter något annat utan att veta vad det riktigt är. Men det vet du vad det är. Och med andens kraft så korsar jag också den där osynliga gränsen som finns när jag ber en annan människa om förlåtelse. Eller när jag ger förlåtelse. Förlåtelse är en sån viktig nyckel till enhet och förbrödring. Men det är också så att stora jag minskar och måste minska en liten centimeter när jag ber om förlåtelse eller när jag ger förlåtelse. Medan Babels ande så gärna vill behålla den centimetern. Men vi vet, då uppstår splittring, oförsonlighet, bråk. Och de gåvor som du har fått, kunskap, förmågor, tid, intressen och kanske också kraftfulla andens nådegåvor, de tar anden i bruk och vill att du använder väl, men inte så att du blir så stor, så att ditt namn blir förhärligat. Det var så i Babel, nu är det något annat. När anden använder dig och allt som du har och har fått, så är det i andens kraft till att tjäna, till att hjälpa, till att glädja, till att bygga upp, till att motverka Babels anda och Babelstornet. Ronald Reagan uttryckte det en gång så här: Det finns ingen gräns för hur mycket gott du kan göra om du inte bryr dig om vem som får äran för det. Och kraften till att motstå Babels anda ligger i den helige ande och i det han ger och i det han målar för oss. Att storheten för lilla jag, för lilla dig, ligger i honom. Den oändlige, den evige, den allsmäktige som blev liten, som blev minst, som blev fattig för att göra andra rika, för att göra dig och mig till ett kungabarn, rik på allt gott, som gör att du kan gå in i dina uppgifter varje dag. Även om du inte får något tack och ära, så måste du inte ha det, därför att det största äran är att få höra honom till och tjäna honom, Jesus som har tjänat mig. Och så får jag blicka framåt mot den glädje och den ära som istället väntar. Och att vänta det också, och att kunna vänta också, det är en andens gåva som denna dag vill tala om. Andens gåva. Och när vi så får tacka den helige ande för hans verk, så gör vi det också med lovprisningen: ära vare Fadern och Sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut, och får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.